Bortklubben är tillbaka och vi har haft en mycket händelserik allsvensk helg. Två fighter ikväll också, de kommer vi återkomma till. Siavush Falai, Irma Helin Sibanjad. Nytt Bortklubben, då blir man taggad.
VM-studion.
Tror du bäst att prata VM eller
nu ska jag sätta mig här och göra som du gjorde under VM och bara prata allsvenskan, fina allsvenskan.
Det är inte sant ens.
VM-finalen så Irma fina allsvenskan fyra gånger.
Ja. Omöjligt.
Trots att jag hade förbjudit att nämna allsvenskan.
Var?
Du bygger alla TV4 produkter, det är fint.
Ja,
vi har ett fint program framför oss. Lite nyheter först. Vi ska snacka mycket Robbie Jure såklart. Sen ska vi ringa upp Dijan Vukojević efter hans 65-meters mål mot Malmö FF. Där vill man ju borra ner sig i detaljer hur man egentligen gör ett sånt mål. Jens Fjällström ska summera sina tankar från helgen. En del Malmö vill vi väl ta upp med honom, misstänker jag. Och sen lite annat smått och gott, såklart lite blåvitt. De fortsätter att få en resultatmässig effekt med Joakim Björklund vid rodret. Och så ska vi snacka lite domslut som alltid. Det är väl en het potatis, Daniel Paulssons röda exempelvis och så vidare. Sen ska vi koppla upp oss mot firma Pileby Gerzic som är i Västerås. Västerås-Djurgården, där returmötet, eller hur man nu ska beskriva det, mellan VSK och Djurgården.
Jag hatar det här påhittet med dubbla matcher.
Ja, du gör inte det.
Och jag hatade det i Champions League också. När det var så här, gruppspelet hade sex matcher och man hade två dubbelmatcher. Ja. Fan, jag spyr på det.
Jag tycker det är trevligt.
Stör mig jättemycket.
Mm. Varför just...
Men jag gillar inte att man på så kort tid möter varandra två gånger om. Jag tycker att det blir konstigt för matchbilder och att den ena matchen påverkar den andra alldeles för mycket.
Mm. Ja, det kommer hända väldigt mycket i det här.
Jag verkligen ser det. Långt schema.
Ja, mycket att ta tag i och knappt så att vi har fått plats med exempelvis Mjällby som man skulle vilja diskutera väldigt mycket.
Det... Speciellt efter min exotiska resa dit förra veckan som jag kan berätta om.
Var det första gången du var där?
Ja. Det var typ första gången jag var utanför Stockholm också.
Vad tänker du om campingen i Hällevik?
Nej, det var
man kan också ta ett dopp om man stannar över.
Ja, men jag bodde i Hässleholm och det var också en upplevelse. Ja. Men det var långt dit, men det var trevligt att vara där. De håller på att bygga om. Mm. Men jag fick se vad ni gör då varje vecka, ni som jobbar med
allsvenskan. Fick
du jag åkte dit med öppen vy om att bli mindre 08. Jag kom hem som mer 08, så det säger mycket.
Ja.
Mm. Hörrni, ska vi ta Robbie Jure-grejen först? Mm. Det finns mycket att bena i där. Sirius skyttekung, 15 allsvenska mål hittills i år. Nu blir det en flytt till Sevilla, den är väldigt nära förestående. 100 miljoner kronor, då är det bonusar inkluderat enligt Marca. 9,2 miljoner euro ungefär. Sirius har ju då bekräftat att han inte spelar ikväll mot BP för att han ska besöka en utländsk klubb. Och det är slutförhandling som pågår där. Ja, en fin flytt tänker jag ju främst på. Jag tänker på det sociala här. Mm. Vilken stad att komma till, Sevilla. Men för Sirius del, var det här en liksom okej smärtgräns för dem att släppa honom vid 100 miljoner? Det är ju en dubblering av deras tidigare transferrekord, Josef Salers till Cardiff.
De sa väl att de ville ha 100-110 för att sälja honom. Så då, det får man ju verkligen... landa i att det är en super bra affär. Absolut för Sirius och för Robbie Jure, jag håller med dig. Jag har alltid älskat Sevilla när jag varit där. Var det EM som jag var där senast? Ja. Men det ska de vara superstolt över såklart. Och,
men är det...
Det känns billigt.
Är det helt, alltså. Är det
jag tycker inte det är billigt.
Ja,
jag tycker inte jag.
Jag vet inte, alltså man tittar på anfallare, vad anfallare kostar.
Kom ihåg att han säljs från Sirius. Mm. Det är tyvärr det
som de tittar väl också på, vad har Sirius sålt för tidigare?
100%.
Ja, men jag tänker, om vi tittar på vissa summor nu som allsvenska klubbar spenderar på spelare, Hammarby till exempel, som kan hosta upp 30 och 40 miljoner. Så då när en La Liga-klubb kommer så tänker jag att prislappen kan gå upp ännu mer. Sen så kontexten, vad är han värvad för? Hans lönekostnader som är noll jämfört med vad man får i La Liga och den succén han har gjort samt konkurrensen, så tycker jag att det känns billigt. Sen så i det stora så tycker jag att det är en otrolig försäljning för Sirius som klubb, för alla involverade, han som får gå dit och så vidare. Men jag kan inte släppa känslan av att det känns lite billigt.
Sia har ju helt rätt i att om man kollar liksom på prestation, vad han har gjort, ålder och så vidare, så är det klart att han spelat i Bayern, AIK, Djurgården eller Malmö eller någon annan lite större klubb, så hade det ju varit upp och snudda på det dubbla.
Jo, men det här är också nästa kliv för Sirius. Exakt. I deras transferarbete.
Man får liksom stänga av den empatin, för det är ju så här det fungerar, dessvärre. Men kan de sälja för 100 nu, vad kan de sälja för nästa gång då, om det kommer en lika bra spelare? Då kommer de upp på större siffror de också.
Just centrala anfallare tycker jag verkligen har en nivå av pris som Absolut. Ofta är värt det. Och om det är 100 miljoner inkluderat bonusar, det är det som jag reagerar på. För att om det var utan,
ja, det är så jag har tolkat Markas uppgift. Att
då hade jag kanske... Sen så finns det ju också... Oftast så funkar det ju så att spanska medier trycker ner priset, svenska medierna trycker upp priset. Vi får se så. Men lite billigt. I det större kontexten såklart en superförsäljning.
Vi ska ha någon, är det Jonathan Edström vi ska ha i dagarna i bollklubben? Får man avslöja det?
Vi jobbar på det i alla fall. Han vill ju vara med, men det kanske kan vara så att... För han var väl aktuell redan förra veckan, tror jag.
Men om vi har tur kommer han imorgon, då får ju... Är det här?
Nej.
Nej, ja, då får vi skicka till någon annan. Men då vi kanske kan få lite
Absolut.
Tydligare svar.
Förr eller senare ska vi ha Jonathan Edström, chef för Sirius herrlag i bollklubben. Så får han
reda ut
hur de har resonerat. Ja. Men det som jag tycker är intressant är, om man nu säljer, för Robbie Ure kanske är den som har stuckit ut allra mest i Sirius på senare tid. Löser det här också de andra knutarna? Att nu blir det liksom transferstopp ut. Att säljer man Robbie Ure för mycket pengar så kan man inte behöva...
Att kvar typ, eller?
Ja. Vad tror ni? Finns något i det? Eller kan det bli så att de även säljer någon till? Och har de råd med det? Rent sportligt.
Jag tror nog att Bjerkebo... Alltså, jag har nog, tror fortfarande det är stora möjligheter att han säljs. Utan att ha någon ingång. Och jag vet inte. Men...
Du tänker att Sirius ändå kan tänka sig att...
Jag tror det. Ja, jag tror att han kan säljas ändå, men då är det ju verkligen tungt.
Ja, alltså,
har man en kvar så känns det ändå som... Men, och också, det är så... himla många matcher de inte ska lyckas vinna för att, och att de lagen bakom ska gå helt rent. Vad är sannolikheten för det? Är inte jättestor givetvis, men om man kommer kolla sportligt hur många poäng Djur och Bjerkebo har varit inblandade i, då är det ju på ett vis att man säljer garantin till guldet i alla fall. Sen mest troligt säljer man inte guldet ändå, skulle jag tro, men ja, det är klart. Sen är det ju också så där, man har tagit in spelare som man tror på. Bjerkebo som kommer från en annan nivå, han har gjort en resa från Superettan. Jag antar att det finns också liksom en relation till honom som gör att får han den här möjligheten så någon gång kommer man välja att tjäna pengar på honom och också släppa honom till vad det nu skulle kunna tänkas bli.
Ja, för det är väl det perspektivet man måste foga in här. Att, låt säga att Edeström dras ur den här affären och säger nej, men vi säljer inte Robbie Ure till Sevilla. Visst, hur ska Ure reagera då? Att 100 miljoner kommer från en La Liga-klubb. Det är klart att det blir konstigt om Sirius sätter stopp för det.
Nej, det går inte. Och där måste man ju också ta hänsyn till vad spelaren vill göra. Jag tror att det är mycket kommer ju avgöra som vad Bjerkebo känner, vill, tycker.
Han vill 100% gå.
Ja, jag vill vinna SM-guld eller jag vill utomlands.
100% utomlands.
Och där har ju så här... Mjällby lyckades ju ha kvar vissa spelare förra året som var bidragande till guldet. Men då var ju också affärerna klara. Så typ, vad heter han nu, målvakten? Törnqvist. Gick, alltså han visste ju att han skulle till Como, oavsett vad. Om du tar en flytt från en spelare som sen blir kvar, då kan du ju bli illa. Du kan skada dig på vägen, du blir bitter, du är kvar. Och det blir inte bra för det sprider sig i truppen. Men jag tror utan tvekan att om det kommer ett tillräckligt bra bud på Bjerkebo, då kommer man sälja honom också. Jag tror att han går att ersätta till viss del då, inte på samma sätt. Jag har svårare att se dem ersätta Djur, även om de har i truppen redan namn och tittar på andra namn. Men den är svårare. Sen så tycker jag att det är ballt för allsvenskan att du fortsätter sälja direkt i topp 5-ligan. För att Opongo går för 50 millar. Vi har Djur nu.
40.
Vi har, 40. Vi har Stroud. Så det är många spelare som tar steget direkt och det gynnar ju också transfervärlden utöver då Sadok och Johanna som gick för nästan 300.
Ja, vi ska komma in på just den frågan du var inne och touchade där. Vi har fått in en läsarfråga via Fotbollskanals Instagram-story om från Jocke om vem vi tror kommer ersätta Robbie Ure i Sirius. Det vi kan lägga i grunden här är ju att man tog ju in Jesper Uniken från PSVs andra lag, lite samma profil sett till CV:t då som Robbie Ure. Men han har ju dragits med lite skadeproblem och vi har ju kunnat läsa oss till att de jobbar på andra alternativ också. Kai Merilot då i Värnamo. Men senaste uppgifterna kom från Uppsala Nya Tidning idag om att Moses Ogbu skulle kunna göra en oväntad comeback. Nej, alltså, 35 år har han väl hunnit bli och spelade i Kina senast.
Jag tror ju på det för att Uppsalas, alltså UNT rapporterar om. Ja, precis. Så det är klart att det ligger sanning i det här, men han skulle väl inte få spela väl, eller?
Nej, men som jag förstod UNTs rapportering då, så är det ju att Ogbu är sugen på att komma tillbaka till Uppsala då, och att det lite är ett, de är i valet kvalet vilket vägval de ska göra, Sirius. Att det troligtvis kommer in en till striker. Men om Ogbu är den man ska satsa på, verkar det vara inte helt spikat, om jag förstod UNTS.
Det är väldigt långt ifrån hur de har jobbat också senaste tiden. Det är det framförallt.
Det var också tal om, ska Sirius gå för en kortsiktig eller långsiktig lösning? Så att Ogbu är väl mer av en kortsiktig i så fall. För att Uniken är väl yours ersättare. Sen är det ju, vi har ju Noel Milleskog haft en stökig tid bakom sig. Han skulle kunna spela nya. Även Joakim Persson har haft lite struligt. Men är ju också ett alternativ som nia, om man bara tittar internt.
Jag tänker att om du tittar på en sån som Ogbu, han är klubblös också, så antar att då är det någon som du tar in kortsiktigt då. Men då är det ju för att Unikens kropp inte ger dig tillräckliga garantier, och att du känner att Ogbu kan vara här. Kan han spela så kan han gå in, om Uniken då inte är frisk. Om Uniken är frisk så är det inte en spelare som skapar problem för dig om han sitter på bänken, utan han kanske bara är nöjd med att vara med på resan då mot SM-guldet. Men du behöver ju, jag hade ju hoppats att planen fanns, var tydlig och klar då. Jag tror att den är det. Det pratade vi om sist Ederson var här, och det var ju ganska många månader sedan att de redan har förberett för vissa försäljningar, och de har ändå fått behålla.
Det är att ersätta i skada nu, I guess.
Och Bjerkebo länge. Mm. Så det finns ju olika sätt att resonera på. Det som jag tror att supportrarna hoppas är att de inte säljer SM-guldet på det här, utan att det då finns någon som kan komma in och göra jobb. Alltså det är klart, kanske inte någon som gör Jurs jobb direkt, men någon som kan ge dig 5 mål, 7 mål, alltså det kanske räcker.
Det kommer räcka. Ja. Men det som är intressant är att när Mjällby sålde och vi satt och tänkte att nu kommer det ju mest troligt fallera, de är mycket bättre på hösten. Alltså de hade väl 41 poäng på hösten.
Men så här var det väl, när Röyka sålde så dippade de väl lite kanske spelmässigt inledningsvis.
Men fortsatte att ta poäng. Och Röyka tyckte jag, så jag har för mig att jag sa det, att så här, det är ingen mittfältare som har varit lika avgörande i år. Ja. Så försvinner han, och sen så gick det bättre, men ni fattar, det var 41 poäng alltså, som Sirius har tagit nu.
Men Hammarby där också dippade jag av. Så jag är lite så här, vad händer, säg nu. Då har Hammarby gått starkt, Djurgården har gått starkt i alla fall, vi får se nu.
Ja, och skulle Djurgården vinna sina hängmatcher, är de ju närmare.
Så är de där. Och så säger vi så här, säg att Sirius förlorar ikväll. Så har du sålt Djur. Och de bakom tar poäng. Då händer det ju något i pressen då. Som jag tror att är annorlunda.
Men det är först vid det läget som det blir väldigt intressant att se med Sirius.
Ja. Vinner första idag, torsken, vad händer efter första torsken?
Ja, exakt så.
Vinner de idag så är det ingen som kommer bry sig.
Nej.
Och men det blir spännande att se när startelvan släpps. Vi får ju ändå en liten indikation. Finns det, jag menar, Andreas Engelmark är ju taktiskt skicklig. Han kanske, alltså, man kanske inte behöver spela med en Robbie Orr nia som nia. Men sen har ju Sirius varit skickliga på det senaste åren. De har ju haft målskyttar, om man uttrycker sig så, längst fram i planen. Lite samma profiler, sen skiljer de sig åt, men de har ju varit lyckosamma där med Salek och Abu Ali och andra spelare. Så att, jag förstår att de i grunden vill spela så, men kanske på kort sikt kanske det går att röra runt lite där fram också, eller vad tror du rent taktiskt?
Jo, det tror jag. Och sen så, precis som ni har varit inne på, de har ju också, alltså i matcher där de inte har kommit upp en enorm offensiv nivå, så har ju defensiven fortsatt vara stabil på ett helt annat sätt än vad vi har sett innan. Och ett centralt mittfält som många matcher hittills har varit bäst i allsvenskan. Och det är såklart att bara de två lagdelar, alltså backar och mittfält, plus de offensiva hot som fortfarande finns kvar, om både Djur och Bjerkebo försvinner, den kan man liksom nästan gå rent på under hösten också. Så, eller inte rent, men i alla fall inte börja förlora massa matcher. Så ja, jag har stor respekt för Engelmark och hans taktiska förmåga. Så ja, jag har så jäkla svårt att se att han inte skulle lösa det här med liksom sitt sätt att hantera gruppen, sitt sätt att hantera individen och hans taktiska förmåga. Mm. Nej, och jag tror inte Bayern och Djurgården, om vi räknar dem som jagar främst, går rent.
Nej. Elliot Stroud kan vi också konstatera då, nu är övergången till Hall officiell. Ja, en fin flytt för honom såklart. Det går direkt till Premier League som har varit drömligan för hans del. Nordin Gasic var ju i bollklubben här i förra veckan och avslöjade att det, ja, själva grundsumman är runt 30 miljoner som Mjällby får in för en spelare vars kontrakt skulle löpa ut här efter säsongen.
Vad tycker du om den summan då, Sia?
Det är ju mycket sett till att kontraktet går ut, men det är jättelite för en Premier League-klubb.
Ja.
Så är det bara. De tjänar alltså, väl vad, 1 miljard eller
ja,
1,5?
Tänk enkelt att de betalar de där summorna.
Ja, så det är en bra summa absolut att få in sett till kontraktslängden. Men i Premier League så har vi sett spelare även med korta kontraktslängder gå för större summor. Så ja, jag tycker väl det är lite snålt där också. Personligen så hade jag ju nästan gjort det. Kommer en Premier League-klubb, ja, med minst 50. Ja, bara för att säga hej, välkommen, dricka en kaffe, men, och åka till Strandvallen, ja. 50 miljoner.
Men känslan var ju också att Mjällby med just Stroud var ett lite annat läge, ja, utifrån exakt. Att man stoppade honom från flytta tidigare.
Och sen så tror jag att
det skulle hända.
De tittar också på helheten med Europaspelet, hur mycket de har fått in på vägen dit, kanske ihop. Så vi kommer ändå upp i bra summor. Sen så, han har ju varit kvar lite för länge där. Jag tycker det var tydligt när jag var på den här matchen mot Slovan Bratislava att han är skitbra. Han är inte 100% inne i matcherna, i duellerna, i det han behöver vara.
Vill inte skada sig direkt.
Nej, jag gillar inte det där. Jag hade nog troligtvis släppt honom tidigare. För att jag tycker inte heller att han har varit helt avgörande till att ta dem dit de är i Europaspelet. Klart du hellre har honom på planen än inte. Men jag är hellre en spelare som ger mig 100% i varje situation. Så jag är glad att han då till slut fick dra och att Mjällby ändå är i Europa.
Mm. Ja, kul för Stroud.
Ja, jag hade velat se honom i Genoa, men
nej, Premier League är
han ville ju till Storbritannien, ja. Så att nu fick han
det, förstår jag.
Ja. En liten grej från helgen är ju annars i nyhetsväg just är ju att Elohim Kabore, Hammarbys striker från Elfenbenskusten, han är på väg att lånas ut med option. Hammarby har bekräftat att han ska besöka en utländsk klubb och att han inte var med på ja, men han var inte med i truppen mot Häcken under söndagen och det är Beveren i Belgien. Det är tal om enligt både Expressen och Aftonbladet. Nu står ju Hammarby här med, utöver Paulus Abraham som rena nio, så är det ju Kebbe som man tog tillbaka från Sundsvall. Nikola Vasic valde att bryta sitt avtal och sticka till Gais. Tänker ni någonting runt det med givet den här nyheten nu?
Alltså, känslan man har är att med lite is i magen sett till Europa-perioden som kom så hade Vasic kunnat få mer speltid än den han har fått. Jag känner att han har kanske varit lite het på gröten i att då avbryta sitt avtal. Sen så säger ju både han och Hjelmberg av det jag tolkar då att de inte hade fattat något beslut om hans kontrakt. Så där vet väl Vasic bäst då vad han skulle göra. Men tittar man på Europa-matcherna, rotationen som var nu i helgen, så är det ju absolut så att han hade kunnat få mer speltid om han var kvar. Han kände väl att han kunde få mer speltid och mer garantier om han lämnade.
Ja, vad tror du? Nej, jag tror inte han hade spelat under Rydström. Alltså, jag tycker att han känns väldigt långt från en Henrik Rydströms forward. Och i många lägen spelar också Rydström utan en nia. Alltså, så det finns ju det alternativet
också. Han spelade ju Naib Besara som
ja, var precis. Och med Lind som lite indragen. Men det blev ju som utan en nia. Och jag tror att det hade legat närmast till hans för Rydström. Om inte Paulus Abraham startar att spela den lösningen.
Men du tror att Vasic kände av det? Att
100%.
Oavsett så kommer jag inte vara
prioriterad. Alltså han hade varit kvar, tror jag, om han kände att jag är två eller tre. Alltså att jag kan vara nära. Jag tror absolut, vad jag har förstått, att han kände att alltså, det är för långt till att få speltid. Och jag är inte inräknad i de här planerna. Och som spelare då, jag hade gjort likadant. Även om, alltså, jag ser inget emot att han var hans dröm att spela i. Men till slut, alltså, det är klart man sätter sin egen karriär och sitt ego och framför vilken klubb som helst. Jag tror det. Alltså, kanske inte om man har varit där jättelänge såklart och har blivit en legend. Men när man liksom bara hejar på ett lag och liksom älskar det laget så till slut så kommer det avgöras att ser de en framtid för mig här eller inte. Och då tror jag det var tydligt för honom att de inte gjorde det. Så jag förstår verkligen hans beslut fortfarande.
Ja, absolut. Jag är så här. Jag läste mycket reaktioner på att så här, om du håller på Hammarby, då ger du allt för Hammarby och är kvar Hammarby. Det håller jag inte med om. För att hur mycket, du kan vara största supporten som finns, men spelar du inte får indikationer på att du inte kommer spela eller att ditt kontrakt inte förlängs, då händer det saker även med ett supporterskap. Och det här är ändå ett yrke han börjar bli till åldern fotbollsmässigt, kommer från en skada, så även han måste ju prioritera speltid. Men han har ju kommit med en tydlig roll i, där det inte bara har varit, tror jag, du ska spela vecka in vecka ut, utan det är mycket sådär, var en förebild för de yngre och så vidare. Och om du, tror jag, om du känner att du inte kan vara den förebilden, om du går runt och är tjurig för att du inte får spela eller hoppa in eller inte används på rätt sätt, och familjemedlemmarna är ute och vevar på sociala medier, ja, och tränar.
Där tycker jag också synd om spelarna, ja, när familjemedlemmarna, ja, börjar över det.
För, alltså, jag för det är väl lite det som finns, ja, i bakgrunden. Såklart. När supportarna är på.
Men det trodde jag, det tänkte, ja, jag, ja, det där kanske är mot den förra tränaren, kom en ny tränare på nytt tändning. Mm. Så det var lite det som jag var så här, varför drar han nu?
Men det är väl det som var inne på, att signalerna från Rysdö måste ha varit ganska likartade som Kalle Karlsson.
Och då är det också lite ironiskt nu att han spelade ju i helgen, utbytt Salter och gör 2 mål. Men så är fotbollen liksom.
Ja. Cabaret då, om vi ska, alltså det är ju ett av ganska få Asec Mimosas projekt för Hammarbys del som inte har lyckats.
Men gillade ni det ni såg när han spelade?
Nej, alltså jag hade större förväntningar på honom sett till hur det talades om honom, att det här, han var ganska dyr och han var liksom, ja, men efter Basomana Touré-succén så var det ju snack om att det här är liksom nästa...
Men han gjorde någon landskamp eller någonting där man såg, och så tänkte man så, shit, det här är sjuka som man har sett igen. Men det blev aldrig riktigt så i Hammarby.
För jag tror att det, han har ju varit på sätt och vis ett, ja, men vad ska man säga, viktigt projekt för Hammarby. Mm. Det känns som att det har funnits prestige liksom. Nej, i det, att det ska lossna och så vidare. Men,
Nordin som brukar ha ganska bra inblick i Hammarby sa ju det också, var det igår vi hade sändning? Nej, var det förra
gången? Jo, igår.
Det var igår.
Ja, men att det funnits lite politik.
Att det kan vara lite politik bakom.
Att man har gett honom en längre tid.
När han säger att han tror så brukar han veta. Ja. Så det utgår ifrån stämmer.
Men så funkar det. Det är väl såklart, naturligt är att lägger man mycket pengar. Om det handlar också om relationen till Asec, gissar jag att för Asecs del har ju samarbetet med Hammarby varit väldigt lyckosamt med vidareförsäljningsprocent och annat som har tickat in sen när de har sålt Touré exempelvis, som nu går till...
Och sen Rydströms blick, alltså han har väl sett honom nu också kanske och gett sitt perspektiv på det. Och det kan vi också såklart, om det är några tränare nu på rad som kanske haft samma känsla kring en spelare. Nu vet inte jag, Rydström kanske tycker han är svinbra, men då tror jag kanske han skulle fått mer minuter eller varit kvar. Men om det är ganska många tränare som inte använder honom, då brukar det ligga någon sanning.
Men det skyddar ju också din investering genom att låna ut honom. Om han får speltid och göra bra, då har du ju också ett, liksom en tillstymmelse till en chans till att få tillbaka pengar, få till en försäljning, han visar upp sig för en annan marknad. Det finns ju sådana mekanismer också, snarare än att han då ska ruttna på en bänk till exempel.
Ja, och vi snappar vänder ett varv på det till då. Det måste ju också säga någonting om vad man tänker om Kebbe som man tar tillbaka från Sundsvall, och ja, att han då någonstans går före både Cabaret och Vasic. Men
den ena stöd är alltid den andras bröd i fotbollen, så det är
i livet,
gammal regel.
Ja. I livet.
Jag tänker så här, vi ska koppla upp oss mot Dijan Vukojević i Degerfors nu efter helgen, och ja, mål från 65 meter. Hur har reaktionerna varit, Dijan?
Ja, det har varit mycket. Jag vet inte hur många meddelanden från folk, och jag har sett på Twitter att det har blivit ganska utspritt över Europa, över världen till och med.
Ja, kul att du tar upp det. Vi tänkte så här, du har säkert sett målet flera gånger efteråt. Men kanske inte den här tappningen som vi nu ska få se.
Jag tror att han, utifrån vad Dion svarar så tror jag att han har sett det. Men för de som tittar, de kanske inte har sett det.
Framförallt ska vi lyssna, tänker jag.
Regalando la pelota y Rosengren pide mano y van a agarrar mal parado al Malmo, busca la sorpresa sobre Olsen. Camiseta número 11, Dijan Vukojević. La toma atrás del círculo central. Ve adelantado a Olsen, le pega el sol al guardameta. Nunca ve la pelota y así mete una pintura, una obra de arte. rebote. Así, detrás del medio sector, imposible para el portero. Y de esta manera el Deje forza los 19 minutos.
Konstverk.
Ja. Har du tagit del av mexikansk tv och deras kommentering tidigare, Dian?
Jag fick faktiskt den skickad till mig av flera i morse. Jag skrattade ihjäl, men jag såg den första gången.
Man är lite rädd för hans lungor där ett tag, att ja, det ska ta stopp. Men,
ja, det är helt otroligt. Alltså. Men det är kul. Det är kul. Jag förstår också vad han säger, så det blir extra roligt.
Vad säger han då, för oss som inte fattar? Eller vilken fattar ungefär, men...
Man säger att han letar efter, exakt. Han letar efter en överraskningsskott på Olsen som är långt ut. Och sen säger han att det är ett konstverk, ett mästerverk och så vidare. Otroligt.
Ja, det är det verkligen.
Men du, vi måste ju borra lite i detaljerna här. Varför får du för dig att skjuta? Och ja, men, ta oss igenom lite hur det händer, så att säga.
Alltså, jag har ju som vana att försöka på mig sådana här distansskott. Jag har bra tillslag, så jag kommer väldigt långt. Och ja, jag kollar alltid från minut ett var målvakten står. Och det är ju lättare när vi blir bakåttunga. När du väl vinner bollen så måste han vara långt ute.
Men det ser inte ut på bilderna som att Robin Olsen, som alltså Malmös målvakt, är jättelångt ut. Alltså det är inte så att han står på
extrem precision. Liksom, ja, exakt.
Nej, precis. Men där också, du tar en liten chans. Du tänker, okej, i värsta fall... Ja, han har bollen 100 meter från vårt mål.
Exakt.
Det är inte hela världen. Liksom.
Men var det svårare för dig att göra andra målet än första målet?
Det hade mer stress vid andra.
Nu måste jag göra mål.
Vad märker du på träffen? Vissa jag nej. Den går in.
Ja, här ser vi då avgörandet.
Jag tänker här att du känner det här öppet mål. Jag ska bara sätta dit den och så går den stolpen.
Men det här är alltså enklaste mål i karriären. Vi som har följt dig vet ju att 99% av dina mål är ju brutalt snygga. Så det här måste ju vara typ det enklaste du har gjort.
Jag tycker det där var svårare. Alltså.
Nej, jag såg framför mig rubriken. Det är mål från 60 meter och miss från 60 centimeter.
Du hade ju skrivit det i fotbollskanalen, Martin. Så.
Ja. 100%. Men okej. Okay. Men för jag tänker, när du gör, alltså, om du bara får chansen att stå och motta så där på träning, skit om det står en målvakt i mål eller så där. Hur ofta sätter man den i mål då? Alltså hur svårt utfört är själva långskottet
i sig? Brutalt. Du vet när man kör på träning bara att man skjuter från olika linjer och ska träffa nätet.
Exakt.
Den här bebisövningen. Alltså, de flesta gör ju inte mål från det där avståndet. Det är,
men det är det jag
menar,
det är det jag vill komma till. För att det är liksom det är match, det är en målvakt där, det är liksom stress. Ja. Förklara hur svårt det är, eller hur ofta du testar det där på träning bara och du har iväg ett sånt skott.
Jag gör på träning ofta också, så varje chans jag får.
Det är härligt.
Jag hör till dem som tycker en spelare med din typ av skott och en målvakt som står långt ut, då kanske inte just den här situationen, men när typ en målis slår en flerpassning, att en professionell fotbollsspelare ska kunna göra mål, inte från den här distansen kanske, men 10-20 meter längre fram. Håller du med om det, utan att ta bort något från din förträfflighet?
Om målet är öppet och du är på halvplan, då ska du, speciellt om den ska studsa in till och med, om du har så mycket marginal, alla kunna det.
Okej. Så du känner dig så trygg från det avståndet ändå? Alltså, det...
Ja, på träningar har vi gjort en poäng med mål.
Är det mute eller?
Säg att vi inte hör honom.
Vi tappar dig här nu, Dian, något. Ska vi se om du håller för mikrofonen kanske?
Är du med nu?
Säg igen exakt vad du sa. Ja. På träning, för vi hörde inget.
Nej, men jag sa på träningarna. Vi hade ju en målvakt, Rasmus Forssell, som gick nu till Östersund. Och han har ju typ det sjukaste tillslaget i Sverige kanske. Så jag och han tränar från straffområdet, eller målområdet på träningen, hela vägen ner. Och då är det okej med ansats då. Kanske 80-90-100 meter, men nu blev det utan ansats 60, så det känner jag mig lugn med.
Men du, ni har ju haft otroligt svårt att vinna fotbollsmatcher. Ni har haft otroligt svårt att göra mål. Lite typiskt att det är så här proppen går ur, eller vad tänker du om att...
Och var det inte senast när ni var fem mål utan, var det du som gjorde mål då? För att bryta det? Kommer du inte ihåg? Vi hade för oss det.
Den matchen, jag tror Sirius borta, jag gjorde mål. Jag var inte först att göra mål, men det var första vinsten på typ jättelång tid.
Ja.
Så var det.
Ja, men är det lite typiskt att det blir på det här sättet när det väl lossnar? Eller vad, hur är det?
Nej, ingen aning. Kanske det, för det känns mycket det som var förra året. Jag hoppas bara vi kan fortsätta nu. Mm. Som vi gjorde i fjol.
Ja, det är väl det.
Hur viktigt är det att inte sväva iväg, ha fötterna på jorden och fortsätta jobba för vinsterna?
Nej, jätteviktigt. För om vi ska kolla nyktra på det så är vi fortfarande jävligt risigt till nere i tabellen. Och okej, det är jättekul att ta 3 poäng och mot Malmö bort och allt det här. Men vi har lång väg kvar. Först för att säkra kontraktet och sen förmodligen, eller förhoppningsvis, ta lite fler steg upp.
Mm. Hur var firandet med supportrarna efteråt? För de har ju haft, det har inte varit jättemycket att jubla över senaste tiden. Jag gissar att det var en ganska oväntad glädjechock för dem. Berätta lite om scenerna efteråt.
Ja, nej, det var det verkligen för dem. Och det var häftigt ändå att se när moralen är så dålig, eller ja, som det kanske borde varit så många förluster, att det ändå så pass mycket folk som kommer ner en sån lång väg på en söndag. Så det var jättekul att kunna ge tillbaka till dem. Och förhoppningsvis nu nästa helg också kunna fortsätta på det.
Mm. Du, jag tänker så här, vi kikar lite på, för vi har grävt lite i arkiven och tittat om det finns fler av de här målen. Du sticker ut ganska kraftigt måste man säga med det här, men vi kan väl titta på några allsvenska klassiska mål som är från långt håll. Hasse Berggren här exempelvis.
Otroligt mål. Mottagningen också.
Mm. Men det är på offensiv planhalva ska sägas.
Ja, de flesta av dem här är ju det.
Och det här är Daniel Sjölund, va?
Ja.
Mot Malmö FF.
Viktor Edvardsson.
Det är något med MFF. Alltså.
Ja, det är något med Degerfors.
Var mot Djurgården. Det är lugnt.
Det där är min favorit. Flackbollbana.
Dino Islamovic.
Ja, där är målvakten inte långt ut. Alltså.
Nej.
Ja, vad säger du? Står den sig bra mot de här, va? Ja, det tycker jag. Det tycker jag.
Ja.
Jag får säga bäst, för den är längst bort.
Ja, verkligen. Ja,
jag skulle vilja kasta in Stefan Ishizakis, tror jag det var. Ja. Någon form av halvvolley på Bern Arena för ett bra gäng år sedan. Mm. Det var ruggigt fint också. Jag tror att det var ungefär liknande avstånd som du gjorde. Men ja, otroligt mål i alla fall.
Det går till historien.
Ja, exakt.
Av allsvenska mål.
Ja, årets snyggaste.
Ja, givetvis. Men jag menar, när vi kommer att sitta här om 10 år och se tillbaka kommer vi att visa det här.
Ja. Ja, skön boost för både dig och Degerfors var det här som var i helgen.
Ja, verkligen, verkligen. Vi behövde det. För vi känner att vi har spelat mycket bättre än vad tabellen visar. Och den feedbacken får vi från motståndare och från tränare, alltså motståndartränare och allting. Så det är kul att få det bevisat också, inte att det var vi som får för oss någonting.
Mm. Grymt, Dian, och ja, grattis till målet och
segern. Ja, fortsätt kör. Hoppas du får fortsätta spela.
Tack.
Kör hårt, lycka till.
Ja, tack. Vi går på ett litet break, sen är vi tillbaka och ska bara gå igenom en herrans massa fina grejer som hände i helgen med Jens Fjällström bland annat. Så alldeles strax tillbaka. Ja, där rullar vi vidare i bollklubben. Vi kan väl kort, innan vi ringer upp Jens Fjällström, ta ner Dijan Vukjević. Snackade mycket med honom om det här spektakulära målet. Men det är också, eller har varit en väldigt speciell situation för honom och Degerfors. Att han har, många har vetat att han är ett av de stora offensiva hoten, men han har inte spelat.
Nej.
Fick han förtroendet att göra det där, då räknar vi väl med att han lirar framöver, eller?
Ja, nästa match. Definitivt i alla fall. Men det verkar inte som att han har världens sparkapital ju. Så jag tror fortfarande det kommer vara ganska hårt mot honom. För jag upplever inte att han får göra särskilt många misstag för att fortsätta spela. Sen är han ju så ödmjuk kille så man vill ju fråga honom fler grejer om det. Men om man känner honom rätt så vill han inte hålla på och liksom sticka ut någonting nu. Utan det är så här, vi har vunnit en match, jag har gjort de här 2 målen. Alltså, han är ju så. Han är ju väldigt, väldigt ödmjuk kille. Så jag hade velat fråga honom det, men man vill ju respektera också.
Jag gillade stressen från avslutet på det öppna målet. Mm. Alltså att det
säger en del om säsongen också, kanske?
Men också här, det är klart att vi alla ser att det första målet är svårare. Men du har allt att vinna och allt att förlora i en och samma situation. Och att han då hade satt rubriken då, journalistiskt, drömmål från 60 meter, supermiss från 60 centimeter. Det var otroligt.
Ja, det är otroligt.
Journalist i framtiden.
Man ska starta nästa match.
Fotbollskanalen.
Och med tanke på att de inte gör någon mål, Degerfors, så fan spelar han mer, alltid.
Mm. Det är väl bara att försöka hitta honom i offensiva skottsituationer egentligen. För det är ju, alla vet ju att han... Just avslut kan han ju uppenbarligen då göra mål.
Han är ingen tap-in-spelare.
Nej, han kan ju göra mål från lite alla möjliga ställen.
Spela de med självförtroende, framförallt när man går så här tungt som Degerfors gör offensivt av för att göra många mål.
Du behöver ju också den typen av spelare som kan göra svåra mål när du har de här typen av situationer som de är i. Alltså oftast, vi pratar om det med Degerfors, de har spelat bra, de har kommit till chanser, missat chanser. Så jäkla skönt att ha en spelare som gör mål från 0xG eller 0,01 eller vad det nu är.
Spelat helt okej tycker jag dock. Ja. Jag tycker inte, för jag har sett många som tycker att han spelat, tycker man spelat helt okej. Alltså bra tycker jag är fan lite
typ
okej.
Göteborg borta borde de kunna vinna och så vidare. Ja. Det finns vissa matcher.
Vi bollar in till 4s expert Jens Fjällström i den här diskussionen nu, tänker jag. Så vrider vi väl lite blicken mot Malmö FFs insats också mot Degerfors i helgen. Ja, förlust 2-1 till slut då efter Vukojevics två mål. Vad tänker du om himmelsblått, Jens?
Bara, nu hade ju inte jag höra hela Vukojevic intervjun där och sådär, men det är ju sånt filmmanus på det hela, just att först inte få speltid, liksom sura lite grann och så får man chansen och så tar man det på det sättet. Men också den här grejen, jag vet inte om han sa någonting om det, men 30 sekunder sen byter vi.
Exakt, han skulle ju bytas ut. Det var vi inte inne på i intervjun. Nej, men han pratade om det i studion igår ju. Eller i sändningen.
Ja, precis, det är ju helt underbart liksom att han får reda på av Henrik. Han har ju nämligen gått och stretchat för kramp liksom innan och tecknat att jag behöver nog byta här. Och Henrik säger, kör 30 sekunder till. Och så ända ner i hörnflaggan, knuffar till Johan Karlsson, vinner bollen. Och så sedan så i nästa skede en tapp in på bort och tvåmålsskydd. Och verkligen deras hjälte och sådär. Så den tycker jag var väldigt fin. MFF sa du.
Mm.
Påtagligt. Alltså jag tycker det där var en sån där match som spela 100 sådana matcher. Och Degerfors vinner 5 eller något i den stilen. Och 80 av dem vinner MFF. Något i den stilen. Om det är motsvarande målchanser som är det. Med det sagt, det var ingen bra insats från MFF. Men det var inte heller en katastrofal insats. Det som är deras största problem tycker jag är att när man hamnar i underläge så tappar man väldigt snabbt tron på det man håller på med. Och när man tappar tron med ett oerfaret lag, då blir man långsam i spelet och man blir inte så modig som man behöver vara. Det vill säga utmana, våga slå svåra passningar, våga trä in bollar, våga utmana sin motståndare med verkligen tron att jag kommer att ta mig förbi. Och det är ett problem med MFF. Och när man dessutom kombinerar det med att de nya tränarna gärna vill spela med ett otroligt kompakt lag, lika med en hög backlinje. Och den backlinjen kan inte, jag brukar använda ordet, du kanske känner igen det här Irma, smell danger. Alltså man måste på någon vänster känna lukten av, fy fasen, nu är vi på väg att bli avslöjade här med en hög backlinje och vi har ingen press på den där bollhållaren som just nu är på väg att lägga in den här bollen bakom våra backlinje. Det blir alldeles för enkelt stora målchanser när lag möter MFF för tillfället. Och det är en väldigt dålig kombination med att de snabbt tappar tron när de hamnar i svåra eller avgörande kritiska lägen i matchen. De två delarna tycker jag är MFFs största problem för tillfället.
Mm. Jag tycker det är intressant det där, Jens, för att ofta så om du har ett ungt lag så brukar du någonstans kanske koppla ihop det med ungdomlig entusiasm. Ibland säger vissa naivitet, ibland är det entusiasm. Men liksom att du kör för att du är orädd, du har inte erfarenheten nog att vara rädd. Men när det kommer till MFF, då känns det som att de blir liksom förlamade av sin rädsla, av storleken på klubben. Jag håller med om att de är långsamma, trista och fega. Det går liksom inte att känna igen den där laget.
Nej, och det är väldigt lätt att säga. Och det är mycket lättare att vara, skulle jag vilja säga, spelare som inte lever under pressen att konstant vinna. Och jag tror det är det som Gaute Hellstrup här nu, hur vi nu väljer att uttala hans förnamn kan vi väl dividera lite grann om också, om det ska vara Gaute eller Gaute och allt vad det nu är för någonting. Men jag tror att han vill vinna lite marginaler genom att säga det är inget topplag för tillfället. Ta ner förväntningarna från allt från publik till spelarna själva och säga i den här situationen där de befinner sig just nu så är de inte just mycket bättre än vad resultaten har varit. Och jag tror det där, om unga spelare har någon att följa så kan unga spelare ha den här underbara entusiasmen och så. Men om det finns för få att följa, då blir det problematiskt. Jag tycker att man kan ta ett exempel med IFK Göteborg som är på väg att lyfta och som kommer att ta sig bort från den där bottenstriden. De hade Heinz, Tobias Heinz, som en spelare att följa. Nu har man fått Sam Larsson som en spelare att följa. Har du helt plötsligt två stycken som är med och driver och gör som unga spelare, bara ta rygg på mig så löser vi det här. Då kommer man rätt långt. Har man tre, då kan man vara med uppe i toppen. Har man fyra, då är man mest troligt med i guldstriden. Så, och för tillfället så har MFF för få sådana spelare. Haksabanovic har det i sina aktioner. Men han är inte den där, tror jag, som liksom, hej, häng med här nu så fixar vi, så vänder vi det här. Det gör att tron och entusiasmen hos de här unga spelarna försvinner en hel del.
Mm. Men materialet då, om vi tittar på det, ja, det går ju att lyfta upp frågan om det här är liksom den svagaste Malmö-elvan, om man kan uttrycka sig så, på många år i MFF. Vad är din bild av, ja, av materialet här och nu för Malmö FF? Vi vet att de bygger om truppen med nya sportchefen Filip Berglund.
Du har helt rätt i bedömningen att startelvan och dessutom vad man kan kasta in från bänken är inte från hyllorna som vi är vana att se MFFs startelver och egentligen trupper bestå av. Och nu håller man ju på att städa ur och skapa utrymme för att ta in spelare. Så just för tillfället så är ju det en del i problematiken. Men jag misstänker att om vi kommer en bit längre fram så kommer det att trilla in några nya och säger liksom AC som är ute och tränar för fullt på planen nu också. Han ytterbacken som kommer in. Garcia tycker ändå liksom känns som att det finns någonting där. Och ytterligare en eller två spelare kommer att behövas för att MFF ska kunna se ut som MFF igen, om man uttrycker det som så.
Mm. Ytterbacken är Kamansi där som man tog in från Toulouse, misstänker jag att du snackar bra om. Jag såg bosniska uppgifter nu om att Denis Hatzigadonic är på väg till FC Köpenhamn. Ja. Hade det varit en mittback som Malmö egentligen borde bråkat med FCK om i det här läget, Jens, eller tidigare
alla allsvenska klubbar?
Jag är helt säker på att MFF har varit i kontakt. Denis Hatzigadonic, jag jobbade tillsammans med honom. Underbar, mysig människa alltså. Vi hade något sådär utvecklingssamtal och sådär. För jag jobbade med sådana bitar då liksom och tog ut en individuell utvecklingsplan och satt och surrade med honom. Och jag tyckte det var rätt kul att fråga spelare om vad är din favoritlåt när du ska ladda för en match? För då kan man ta dem där och sätta ihop i en spellista eller ta inför ett möte eller något i den stilen. Och när jag ställde frågan till Denis Hadzikadunic, vad är det för låtar du tycker om? Fransk rap, sa han. Och jag var ju, jag kunde vid det tillfället absolut ingenting om fransk rap. Så jag bara, jaha, kan du franska? Nej, det kan jag inte.
Ja,
men hur snör jag på den och sånt där? Nej, men det är Boba och Stroma. Och jag tänkte, Boba och Stroma, vad fan är det för någonting? det är liksom hittepånamn i min värld ungefär. Och jag tänkte, nu har Mackan, Marcus Rosenberg eller Berang Sakfari sagt till Denis Hadzikadunic, när du går in där och snackar med igen så ska du hitta på ett par riktigt någonting riktigt skumt. Men det visar sig att det var Boba och Stroma. Och jag fattar ju nu liksom, Boba och Stroma, de är ju hur coola stora som helst. Och,
ja. Ja, mycket bra. Men det är inte riktigt svaret på frågan där då. Men kul story. Hade det varit en bra mittback för Malmö FF i det här läget, tror du?
Jag tror det hade varit en bra mittback för MFF i de flesta lägen. Jättebra spelare, både aggressiv och han har snabbhet och han är följsam och han är vettig med bollen och han har ett MFF-hjärta sedan tidigare, så det hade varit ett bra alternativ. Men FCK misstänker jag har öppnat plånboken rejält, så kanske det betyder mer för honom, vad vet jag.
Om de skulle, Jens, du nämner en, två spelare, om du får välja...
Boba Stroma.
Ja, vi ska få dem om du ska välja...
Hellre Boba, faktiskt.
Om du ska välja två spelare som ska komma in, du behöver inte säga vilka, men vilka två spelartyper tror du att opposition är ute efter som Malmö är i störst behov av?
För tillfället är ju mittback rätt påtagligt. Och så sedan, om det är en tia eller om det är en någon i främre leden skulle också vara välbehövligt.
Mm. Vi måste rusa vidare i ämnena.
Rusa
här.
På bara, jag ska rusa på också.
Vi vill ha kvar dig.
Nej, han kan inte, stackar.
Vill du gå så kan du gå.
Men kör snabbt. Snabbt. Det är ju, jag är på Malmö Live, ett jättefint hotell för alla er som behöver ett hotell i Malmö. Och det är Malmöfestivalen och jag ska ut och testa lite mat och samtidigt se en artist. Men min fru, hon är tålmodig och väntar.
Häcken, vad har hänt med dem efter att Silas Andersen och Amo Lajoni drog? Det ser inte så vidare ut.
Nej, det gör det ju inte. Och Silas Andersen är en av två, tre bästa allsvenska spelarna. Det vore underligt om det inte blev ett hål där. Och jag tror det kommer att ta en stund innan de fyller det. Att förlora mot Hammarby på tre arena är dock ingenting. Och som i sig gör att det av den anledningen är en kris. Men... det kommer nog ta ett tag innan de har reparerat såren efter de två spelarna.
Mm. Ja, vi kan väl släppa dig där då, Jens, och så får du njuta av Malmöfestivalen helt enkelt. Och, vad blir det för mat då, eller vad vet du det, eller?
Jag vet att Katti har koll och så sedan så följer jag henne. Hon skickade just nu, såg ett textmeddelande där, för hon skulle beställa mat innan jag kommer. Så det är väl nu hon har beställt maten då. Så tack för att jag får kila vidare. Så. Ja,
mycket bra. Vi ses och hörs, Jens. Och så bollar vi över frågan.
Ja, får jag säga en grej bara? Alltså angående MFF. Mm. Jonas Dahlqvist mässade att så här, de har inte förlorat mer än 4 hemmamatcher någon säsong på 2000-talet. Alltså aldrig. Och de har redan torskat 5 ju hemmamatcher. 99 förlorade de 6 hemmamatcher. Och det var det värsta resultatet på 80 allsvenska säsonger. Mm. Så det är ju, alltså om vi ska zooma ut och avgöra om det är det värsta MFF någonsin, så...
Ja, inte någonsin, men på många år.
Då är resultatmässigt också... värre.
Jag och John hade ju ett 90 minuters tjafsavsnitt om just MFF. Kvaliteten då på truppen. Jag tycker att vi har pratat mycket om Daniel Andersson. Jag tycker nu återigen så kommer han undan, men det är hans truppbygge. Berglund har kommit in, du kan göra lite, men det som ingen då vill höra, men som är sanningen, är att det kommer ta 1, 2, 3, 4 transferfönster och få bukt för det här. Men det som...
4 låter mycket, fan.
Ja, hur många spelare kan du ta in per fönster? Jo. Hur mycket pengar har du? Hur ser det ut? Ja, jag vet inte, det beror på. Du kanske har en massa dyra kontrakt. Du kanske behöver köpa loss någon Haksabanovic eller förlänga eller ge honom pengar. Just nu så ser jag inte att de på 1 eller 2 transferfönster kan komma i kapp lagen framför.
Vad sa ni i tjafset? Vem hade vilken? John tyckte var kanonspelare eller?
Nej, men jag tycker att de har för dåligt lag, för dålig trupp och för dåliga spelare. Och då menar han, men Botheim är skitbra. Jo, jag kan hålla med. Tali, landslagsspelare, jag håller med. Men jag tycker att de saknar liksom grundläggande duellspel, kilometer, snabbhet, intensitet, verkligen, fysik, och att nyckelspelarna är alltså Pontus Jansson och Christiansen är garanterade, absolut, men de är skadade. Så det tycker jag kommer i kapp då nu. Sen så får vi ju se vad som händer framöver, men jag tror att de är en enorm kris som de inte kommer lösa på kort tid.
Blåvitt ska vi till nu. Besegrade Kalmar med 3-2 igår.
Mycket imponerad av att de löser den här segern efter Europamatch. Jag hade mer eller mindre räknat in förluster. Bara för att jag tänkte, men du spelar torsdag. Då är helmatch. Kalmar och är småfinurliga och jobbiga att möta.
Men de har inte vunnit en match på bortaplan, Kalmar. De är helt katastrofala.
Alfons Boréns avgörande 3-1-mål här ser vi bland annat. Sam Larsson gjorde mål på straff också. Vad, resultatmässigt har man ju fått en effekt
det är ett helt nytt lag.
Men vad, vad har hänt med Blåvitt under
Joakim? Jag såg dem mot Levadia Tallinn. Det var en av de absolut sämsta fotbollsinsatserna jag sett ett alltså första halvlek göra, alltså från alla divisioner. Det var så mycket som inte funkar. Intensiteten satt inte publiken.
Nu specificerar vilken match är det?
Första
matchen
då?
Hemma. Första,
då var det då, jag var inte i Tallinn.
Nej, men bara, du kommenterade väl kanske den ändå?
Ja. Men då när vi var där, två veckor sedan, så tänkte jag, det här är sjukast. Alltså, publiken buar. Ingen spelare gör något bra. De är helt utspelade. De ska ligga under med mer. Två veckor senare möter de ett markant bättre lag i Gent. Och de springer i varje duell. Och de skapar väl en del. Och de kämpar. Och publiken är med. Trots att du förlorar så applåderar folk av dem. På två veckor så har det hänt mycket i grundläggande saker. Och den förändringen kändes det som de bara red vidare på när jag såg dem nu mot Kalmar.
Det är ju, förutom tränarbyte ska vi komma ihåg att Sam Larsson har kommit in. För det är klart att man fokuserar på tränarbytet och med all rätt givetvis när det har gått så bra. Men jag tror Sam Larssons intåg också, precis som Jens Fjällström nämner, att bara få in den spelaren men också en sån karaktär i ett omklädningsrum som har så tunga axlar, som har dåligt självförtroende. Så att få in en spelare som inte har varit inblandad i det där. Utan bara, jag är här för att hjälpa er att vända det här. Jag har inget ansvar i vad som
och som är så otroligt duktig
som fotbollsspelare. Är så himla
och som har
hade han varit dålig så bryr jag mig inte vem som kom in i rummet.
Jag tyckte det var intressant, för då efter matchen mot Gent, då var han liksom självkritisk mot hans, alltså hans. Första halvlek då, men den var ändå helt okej då i allsvenska mot mätt. Och så gick han ut i andra halvlek och tog tag i sakerna. Så jag tror att det är klart att det är en injektion från en klassspelare. Men nu gör han ju mål också, fortsätter bidra. Så jag vet inte, bara att se de två prestationerna på så kort tid var så olika. Det kändes så. Alltså, det var 15 000 på plats nu när jag var där i förra veckan. Det lät som 30. Mm. Det var en helt elektrisk stämning där inne. Så jag var, det kändes
det ju,
bra.
Det är de supportrar som har haft fan bäst tålamod i världshistorien. Eller säkert. Men så länge jag...
Nu har jag gått till Sia-sjukan här. Du kände att du ville kontra med något.
Nej, men det är ju verkligen sanslöst vad de har fått stå ut med. I många, många år nu. Och det är liksom upp, nya lovord, nya roller och... Och så ska de liksom, ja nu kör vi en dag, hej IFK Göteborg. Men fan alltså.
Sen har du ju något när de här egna produkterna är med och bidrar, är med och drar, gör avgörande insatser. Man kan vara entusiastisk kring en 17-åring, någon som är med och har varit med. Och så ser man Erling Mark står i mitten och blir omkramad av två. Liksom. Jag tycker att det har någonting. Och där har vi ju en ingrediens i den moderna fotbollen. Att de... egna produkterna är ju med och drar klubbar för att det är så många legoknektar.
Men jag har gått på det här förut, jag har gått på det här med Göteborg förut, när de har haft en vändning och varit bra och varit kära. Fan kul för dem, nu vänder det. Sen har jag gått åt helskotta ganska snabbt igen, så jag vågar inte tro än.
Nej. Men superkort om det Sia är inne på, för det är Oliver Månsson som är den som sticker ut allra mest, 17 år i mittfältare. En av dem som Sam Larsson då vägleder i ett sånt här läge. Hur bra är han här och nu?
Jag blir jätteduktig, absolut. Och en perfekt spelare att följa Sam Larsson också. Så ja, jättekul. Det ska bli spännande att se vidare.
Mm. Vi har mycket att snacka om, men vi måste ta ett litet break. För vi ska sen koppla upp oss mot Pileby Gerzic. Då kan det hända grejer i Västerås. Alldeles strax tillbaka i Bortklubben. Bollklubben is back. Nu ska vi snacka upp kvällens fighter. Vi har ju Västerås Djurgården och så har vi Sirius Brommapojkarna också. Vad har ni för förväntningar på Västerås Djurgården efter Djurgårdens kross av Västerås? Och så vänster på steken.
Ja, att det inte kommer bli samma resultat, det kan jag... Fan, du, det kan det ju inte bra. Nej, men alltså det är liksom... Ja,
vad gör du om det blir? Vad blir det? 6-0 till slut?
Ja. Nej, Västerås måste vara bättre än vad de var senast. Och Djurgården var ju verkligen från jag var och kollade på matchen, men det var liksom från sekund ett så var det bara, ja, gjorde vad de ville med den matchen. Och det är väl som Siva var inne på, när det vänt så snabbt, då kommer såklart den här matchen påverkas massor av den matchen innan, vilket gör att Västerås kommer vara betydligt bättre.
Det som jag gillade mest där, det var att äntligen börjar Liam få passningar. Och känns som att jag har suttit och stört mig på det varje gång jag sett Djurgården.
Han är så bra,
jag tycker att han tar rätt löp hela tiden, ja. Jag tycker att han är aktiv hela tiden, och jag tycker att de verkligen utnyttjar det alldeles för lite. Så i den här matchen så tyckte jag att de utnyttjade det ganska mycket mer då, och det gav resultat.
Boostad av att Robbie Orr ska säljas också, eller? Ja, nu när han känner, nu kan jag vinna skytteligan i
allsvenskan. Ja.
Men på tal om det här mot att ta revansch på ett lag, AIK lyckades ju mot Örgryte. Mm.
De hade doma hjälp.
Ja, jo, vi ska komma till det lite senare, Daniel Paulssons röda kort. Men det var ändå, ja, det var ju match av det redan.
Ja, ja, ja. Och det kommer det vara idag också, tror jag.
Mm. Men vad gör man som Alexander Rubin, alltså tränare i VSK? Backar man hem för att liksom säkerställa att inledningsvis för att ja, vi ska inte åka på en 6-0 igen? Eller tror man fullt ut på sin egen förmåga för att det är hemmaplan och så vidare?
Ja, det tror jag. Och dessutom så kommer de kunna kolla på klippen var ytorna, var Djurgården sprang in hela tiden. Det var så roligt inför den där matchen. Många Västerås kompisar som var så här, det är väldigt, väldigt gott självförtroende inför den matchen. Med all rätt. Och så här, mest liksom roliga sms att det här kommer bli. Alltså, Västerås fan bättre än Djurgården, lalala. Så det fanns ju ett självförtroende dessförinnan, med all rätt. Men måste jag liksom störta ut på till viss del efter den matchen. Men nu är det ju verkligen alltså ett härligt revanschläge för Västerås. Och jag tror att det här kommer bli en jättejämn match. Jag tror absolut inte att Djurgården kommer städa av den.
Svängig eller? Två lag som kan lira offensivt.
Jag tror 2-1 Djurgården till slut kanske.
Okay.
Så inte supersvängigt, låt ju det.
Men det kan ju vara svängigt i spelet utan att det blir massa mål. Eller?
Jag upplever att Djurgården är ganska skickliga på att hantera defensiva omställningar. Så jag tror att de kan kontrollera det också. Men ja, det finns offensiva hot i Västerås, absolut, som kan löpa in bakom
Lärfugel.
En... Lärfugel, bakom
oj,
en...
Var det bra? Lite dans.
Var det bra? Ja. Men de har ändå visat sig lite sårbara med snabbheten bakom Djurgården, som många backlinjespelare i den här allsvenska serien i år. Så ja, det är klart. Men jag tror verkligen det blir jämnt. Vad tror du, Sia?
Nej, men jag tror också. Men det blir framförallt det som jag såg fram emot sist. Det var att det skulle vara en jämn, rolig, trevlig match mellan två bra lag. Och det fick jag ju inte. Så det jag hoppas är att jag får det idag. Jag tror att det som hände förra veckan då spelar roll i just den här matchen. Och det är det inte jag tycker om. För jag gillar att man möter varandra utan bagage som ligger så nära.
Sen gula korten. Alltså, nu sa ju Honka bara att de inte ska tänka på det och lalala. Men är det sex pers som vid ett gult missar ett derby, som såklart alla spelare tycker är den roligaste matchen att spela, det måste finnas där någonstans.
Alltså vad äcklig man hade varit om man skulle
jag tror det finns hos spelarna.
Eller tror du att man talar om det som lag inför en sån match?
Alltså man spelar i VSK, hur äcklig är man?
Jag tror inte de pratar om det, men jag tror alla spelare som är ett gult ifrån att missa ett derby som kommer har det här bak.
Mot AIK är det nästa.
Ja.
Och hemma
derby. Och det är liksom, ja, alla, trots Djurgårdens facit liksom, av derbyförluster, så det är ju den mest speciella matchen på året, att möta AIK hemma. Så, ja, det
har du själv varit i en sån situation att man har liksom hållit igen?
Ja. Nej, fan. Få gula kort på mig. Riktig glaslirare.
Jaha, du var för snäll på planen alltså?
Jag var, trodde jag var dåre.
Nej, det tror jag. Du utgår från det andra. Ja. Ja, nu ska vi kasta oss över till Västerås och Axel Pileby och Nordin Gersic. Ja, hur mår ni?
Mycket bra. Vi har bara stampat här för att komma in, även om det är underbart att höra era ljuva stämmor. Men det är ju stora nyheter. Vi vet inte riktigt om ni tog det här tidigare, men det är ändå stora nyheter när det gäller Västerås-laget som väntas här ikväll.
Ja, precis. Ladefoge är inte med i truppen och beror det på en försäljning, vilket jag tror att det beror på. Men, eller är det skadan, tycker jag, vid halvtid senast. Vi får väl se. Det lär väl harta sig här framöver.
Ja, vi har ju med sportchef Billy Magnusson lite senare här i sändningen. Det ska bli intressant att höra honom, men det har ju rapporterats då om Lincoln City och 50 miljoner och så vidare. Så att det vore ju inte jätteöverraskande om det är så att han har gjort sin sista match.
Nej, absolut inte. Och är det de summorna det pratas om, så tycker jag att man ska sälja. För som sagt, alla svenska klubbar, spelar ingen roll om du är Halmstad med den ekonomin du har eller Malmö med den ekonomin, så i Sverige handlar det om alla lag måste göra samma sak, och det fostrar spelare och säljer spelare. Det kommer ingen undan liksom ifrån, så att är det de pengarna då hade jag sålt.
Mm, och här är då elvan som Rubin mönstrar här. Det är den nya Lendambia som går in.
Mm. Det skulle bli intressant att se, för som sagt, det var ju inte jättelyckat förra matchen för Västerås. Så vi får väl se vad de hittar på idag. Jag hade gjort saker lite annorlunda mot vad Västerås gjorde förra matchen, så vi får väl se.
Vad gör då Jani Honkavara? Hur kontrar han på detta? Han sitter rätt säkert på de 11 killarna som gjorde jobbet sist.
Han var ju ganska tydlig i någon intervju innan också. Det finns ju ingen anledning att ändra. Nej, det gör det inte. Men samtidigt, jag tyckte att jag hörde Irma och Sia prata om det i studion där. Just om de gula korten. Alla de fyra, det var plus Marquez, ska vi inte glömma. Sen Findell med. Och vi vet ju om vad det är för match nästa helg för Djurgården. Så att, ja, det blir intressant att följa.
Noterar också att Daryl Chomy då. Med på bänken här. Admiras har ju hoppat in tidigare också. Finns med där också. Så det finns ju spelare att stoppa in för Djurgården. Ja, vad är känslan då? Kring fighten, vad har Västerås för möjligheter att faktiskt ta revansch utan Mikael Läderfot?
De här matcherna måste kännas extremt speciell för egentligen båda lagen, kanske Västerås. Såklart lite mer revanschlusta och sådär. Djurgården som var nummer 6-0. Finns det lite underskattning hos vissa spelare med tanke på resultatet förra? Så jag tycker att på förhand så här är det väldigt svårt att säga såklart. Det kan vara bli 2-0 till Västerås samtidigt, så kan det bli 4-0 till Djurgården, så väldigt svårt.
Stora förhoppningar ändå här hos Västeråsarna. Slutsålt, 8793 personer väntas vara på plats här inne på Hitachi Energy Arena. Runt 2-3000 djurgårdar på plats också. Så det kommer bli en härlig tillställning med bra stämning förhoppningsvis.
Var det så kul, Norlin, det namnet? När Filby...
Jag tyckte bara att han sa det på ett roligt sätt.
Vilket då?
Hitachi. Men jag har en annan fråga till studion. Irma, kan du rycka av honom den där jävla kavajen någon gång? Sätt på en luvtröja eller någonting.
Slipslöst.
Alltså det är så äkta. Också att vi ska ha så lite casual i bollklubben. Precis. Så ser man Martin bara, du har inget annat?
Ja, jag ska lägga upp en bild på Martin någon gång i bollklubben när han är hemma med kepsen bak och fram och en luvtröja. Det ska komma så.
Hur klär du dig till vardags?
Till vardags? Alltså ute, ja, utanför min lägenhet eller? Ja, då alltså ja, skjorta och ja, men jag kan absolut gå i kostym, ja.
Alltså, du är otrolig, Martin. Ja,
vi hade en fråga till Martin senast, vad kommer du ihåg? Äger du ett par shorts? Vad då för shorts? Kommer du ihåg?
Ja, jo, jag ville veta vad ni for efter för typ av shorts. Men Pileby, har du klätt dig ordentligt eller? Jag är alltid orolig för dig.
Det har jag verkligen. Jag har ju lärt mig den hårda vägen så att säga sen premiären här. En nordisk blick när jag kom i bara kostym här. Örgryt, man med förfar. Det var hemska upplevelser. Inte fotbollsmässigt utan vädermässigt. Så att nu hösttröjan är ju på här. Så att man känner att man är inne i allsvenskan nu. Så här. Ja. Halva serien in.
Ja, bra. Hellisdal är jag lite nyfiken på. Vad har du fått för bild av honom, Nordin? Central mitt i VSK. Han, ja, tanken är väl att han ska ta för sig allt mer och mer, gissar jag, i VSKs tankegång. Han startar väl så?
Ja, exakt. Vad det ser ut. Ismet Ushaku klev ju. Kunde inte fortsätta, om man säger. Han fick ju en smäll där av Hampus Findell i första halvlek som var ganska tuff. Träffade honom lite på något smalben och det har blivit en rejäl blödning tydligen. Så han hade kollat upp det så det inte hade varit värre, men det var en blödning. Så han kunde inte vara med idag alls. Och så får vi se hur det artar sig här. Det har ju varit kanske deras bästa spelare i år faktiskt, skulle jag säga. Han var otroligt bra på senare tid. Minus Djurgårdsmatchen såklart, där var han väldigt svag. Så det ska bli väldigt intressant att se vad som hittas på idag i VSK. Ja,
försvagat VSK måste man ju säga då.
Ja, så är det ju.
Mm. Ja, väldigt fint resonemang av Nordin, men det var mer underhållning bakom mig faktiskt nyss här nu med Pelle Kotschak i Djurgårdsprofilen som spelade in något sociala medier-klipp eller annat där. Det var, ja, det var fart på honom som alltid.
Som alltid, ja. Precis. Ja.
Men vad är känslan? Vi var inne på Sia säger att han hatar de här liksom back-to-back-matcherna. Så är känslan att Djurgården har ganska stor respekt för att möta ett lag man precis har krossat? Eller vad får ni för vibe?
måste väl ändå, alltså helt skönt, men jag menar, det är klart att den där måste ha tagit på Västerås, även om de har fått en jättefin start, alltså sin omstart när det var 3 segrar och en oavgjord, och så åka på den smällen, men ändå få dem Djurgården, revanschlägen då så tätt in på. Skönt, eller som spelare, eller är det bara att Djurgården kommer hit och känner att oj vilket övertag vi har?
Så kan det ju definitivt vara i det sista du säger, vilket övertag vi har, samtidigt som vi vet om det är klart att Västerås har blivit förnedrat i förra matchen. Det är ju bara att säga som det är. Förlora med 6-0 är ju inte roligt. Så att då kommer vi komma hit med blodad tand. Och där, om jag hade varit Djurgårdssupporter så hade jag varit mer orolig för inställningsfrågan hos Djurgårdsspelarna. För det, hur du än vrider och vänder på det så har du vunnit med 6-0. Det är klart att lite hjärnspöken får man ju av det här i form av underskattning. Så vi får väl se hur det blir. Men som sagt innan, redan på förhand, det är jättesvårt. Vi såg ju ÖIS AIK samma sak. AIK var fullständigt utspelat och så åker de till Göteborg och vinner. Så det ska bli intressant att se. Men på förhand är ju såklart Djurgården favoriter. Det är väl inget att säga.
Och jag menar, om man har vunnit en 6-0 så tittar man startelvan. Har ingen Lushaku, ingen Läderfogel. Alltså, jag menar, det är klart att sånt kan påverka också.
Ja, jättemycket. Som sagt, Ladefogel vet vi ju om vad han har. Och sen har du ju Lushaku såklart som jag sa innan. Bara en av deras absolut bästa spelare. Så det är klart att det är plus för Djurgården, måste jag säga.
Men hemmaplan, som sagt. Och slutsålt här. Det är klart att det måste göra en hel del också för Västerås-spelarna när man taggar till inför detta. Mm.
Grymt killar, tack för rapporten. 18.30 då är ni igång på TV4 Play. Det vill ni absolut inte missa. Får man höra Axel Pihlby uttala arena? Ja, jag tänker arenanamnet igen nu.
Men försvagat Västerås, alltså två av deras absolut bästa spelare. Det ändrar min känsla lite.
Ja. Vill vi röra oss lite mot Sirius BP som är intressant och den stora frågan. Hur löser man Robbie Jure-tappet då i och med att han är... Ja, han sitter väl på ett plan ner mot Sevilla, får väl misstänka om han redan är där. Men August Ljungberg blir lösningen som nya för Sirius i denna match. Så Bjärkebo, Adindo, Ljungberg är trion längst fram. Här har ni elvan.
All right.
Reaktion,
ja, men
det var inte Göteborg. Du
trodde, ja, nej. Spännande, vad kul.
Man har ju, för på bänken har man ju liksom Joakim Persson, Otso Limmatan, Noel Millerskog, Finlay Neat, ung talang. Där läste jag dock i UNT om i Ogbo-texten att Sirius inte är så övertygat av Finlay Neat som man värvade från MFF än så länge då. Så att det kanske tar lite tid för
honom. Ja, men det här blir kul att se.
Han gjorde ju mål mot IFK Göteborg. Så såg han någonting där som han kände att det där kan bli bra. Sen så, Irma sa det innan, men laget alltså fram till just den positionen är ju riktigt bra. Ja. Och det finns ju noll anledning att tvivla på Sirius och med fler.
Mm. Tror ni att de bara matar på?
Ja, så länge Bjärkebo är kvar så tror jag att de matar på. Men jag håller helt med Sia att Robbie Jure är den spelare som är svårast att ersätta. Alltså en forward som gör så där många mål och gör mål på allt. När det har varit lite sämre matcher har han klivit fram och hittat mål. Så det är klart att Bjerkebo är hur bra som helst. Men jag håller nog Robbie Jure som den som är svårast att ersätta. Men ja, vi får se om Bjerkebo stannar eller inte. Stannar han så tror jag att de fortsätter vinna.
Och när annars BP mötte Sirius sist så gjorde BP en bra match spelmässigt.
Verkligen.
Kan kika in BP's 11 då också. Och Keke är ju med. Han har ju haft skadebekymmer.
Men Sever också in på topp, va? Har fått hoppa in. Gjorde mål mot MFF sist. Men intressant spelartyp då också. Jag skulle vilja se mer av Iso. Men han har ju haft lite skadebekymmer och så. Hur mår han? Men intressant med de två på topp och Kurochkin och Keke på kanterna. BP var riktigt bra andra halvlek mot Sirius. Då. Men då tyckte jag också Sirius var i en liten dipp. Nu tycker jag Sirius har gått upp sig. Och det är klart att de gäller som favoriter i den här matchen. Jag är väldigt förtjust i Cavallius i målet. Jag tycker han är riktigt bra.
Han kan ju
bra.
Ha riktiga stora matcher.
Många spelare som är duktiga i pressspelet också. Det är klart att de kommer få jobba ganska hårt i defensiven idag, BP. Mm.
Hörrni. Jag tänker att vi ska snacka lite domslut, Sia. Du har ju bollat upp inför det här inför sändningen och taggat igång något ordentligt. Ja. Jag tänker att vi tar och kikar på Daniel Paulssons röda kort för Örgryte mot AIK. Han fick ju en direkt utvisning, alltså direkt rött kort. Och ja, vad känner du, Sia, när du ser det?
Att det är ett av de sämsta domsluten jag sett. Att man måste få sträcka ut ett ben i luften och ångra sig och klippa en spelare på nervägen i mitt tycke. Och det blir också helt matchavgörande det här beslutet. Det som jag tolkar av det här är att Nyberg då ser något som inte händer och går på det. Jag tror att den touchar, tror att den träffar, då hade det varit vårdslöst. För mig är det så pass enkelt att det där inte är ett rött kort och att ett gult räcker då. Jag tycker också effekten det har på matchen, även om AIK hade tagit sig in i den, gjort mål väl precis innan det här då, men effekten det får på matchbilden blir ju såklart förödande. Ja,
gult. Men med benet ut, sulan upp.
Ja, men du måste
går, jo, men går det att förstå att man som, alltså, som domare tolkade på det sättet och att det därför är onödigt gjort av Paulsson att,
alltså alla,
att ge domaren den möjligheten?
Du har alltid ett eget ansvar. Alla kan göra fel. Du kan stå fel, du kan se fel och så vidare. Men jag tycker det är så extremt tydligt på kroppsspråket och sättet situationen är på och när då är det Besirovic va, som faller. Att han faller i då den undre kontakten, inte en sorts övre kontakt. I att det där, då tar det för mig bort då allt som lägger grund till rött kort. För du måste få ångra dig. Du måste få känna, oh shit, här ska inte min fot vara, jag tar ner den. Och om du då inte träffar så tycker jag att det ska vara okej. Okay. Så det är klart att du har ett ansvar, men om du inte gör något fel, då kan inte jag lägga det på Paulsen. Han måste ju få ha sin fot vart han vill då, om han inte träffar någon.
Mm. Vad tänker du?
Ja, jag håller med. Det, jag vet att var det Nordin som visade någon annan vinkel igår från, var det någon kamera från andra sidan, men jag tycker inte man såg då heller.
Nordin Gassin tycker ju att det är klockrent.
Ja, jag visste inte hur mycket jag kunde hänga ut honom här.
Jo, det får vi väl göra.
Ja. Han står alltid för vad han tycker givetvis, så han bryr sig inte.
Men jag tycker tydligt på Paulsen också. Han bara, jag rör honom inte.
Nej.
Varför får jag rött?
Alltså, Max,
för du var inne på det inför, jag vet inte om du, jag lyssnar kanske inte noggrant, tillräckligt noggrant nu, men att gult kort så hade alla varit nöjda va?
Ja, det är bara att gå vidare. Alltså, ja. Jag tror Besirovic också.
Nordin säger att han träffade på låret lite, men jag har sett de bilderna som Nordin hänvisar till och jag kunde inte se att det var en touch på låret. Ja. Utan, nej, det, jag tycker inte heller
jag,
ett rött kort.
Jag tycker inte heller, jag läser en del saker och jag har sett många, ja, jag har sett väldigt många som då tolkar in att du får liksom aldrig under en fotbollsmatch ha ett sträckben då, det ska äventyra någon säkerhet så, men den här situationen, jag tolkar inte den på det sättet. Jag tycker det är ett uselt domslut och det görs av vår bästa domare och det är där kanske därför jag är extra besviken. Jag tycker inte det är nära ett rött kort.
Ska vi kolla på lite offsider också?
Ja, det är kul. Det här är roligt.
En som ledde till ett mål, eller ett godkänt mål, och en situation som slutade i ett bottomt mål efter många om. Här har vi då så Hammarbys ena mål mot Häcken. Paulus Abraham här då, ja, ser ut att vara i offside där va? Det gick, yes, väldigt fort. Men det, och sen då, och det blev ju mål. Mm. Och sen har vi det här där Netabay till slut klitter döm i mål först. Och sen får han hjälp av assisterande domaren att döma bort för att man bedömer då att Netabay påverkar spelet. Ja. Det är ett väldigt dråpligt självmål måste man ju säga. Ja. Ta oss igenom hur ni tänker kring de här två situationerna.
Jag tycker rätt beslut fattas i båda situationerna. Dels så tycker jag Paulus Abraham står offside och man kan absolut i efterhand då göra ett case för att på grund av den positionen så agerar Häckens målvakt på ett sätt som man annars inte har gjort. Jag tror inte Häckens målvakt ser Paulus Abraham någon gång egentligen. Titta här, han står mot bollen, står mot bollen. Inspelet kommer in. Returen är usel. Det blir mål. Men i den här situationen, också kolla på Stryger. Offside, 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 offside. En litet löp mot boll. Då tror jag att det är väldigt svårt för linjedomaren, när konsekvensen blir vad det blir, att inte ta den. Sen kan man diskutera påverkan honom alls.
Jag tycker så jäkla lite.
Ja.
Alltså, så han är där. Men det är ju liksom i lugn och ro nickar han hem till...
Men påverkar inte Paulus Abraham lika mycket som Netabay?
Jag tycker verkligen det.
Ja, jag tycker Paulus Abraham bara står är väldigt långt från boll och inte liksom är i närheten av synfältet.
Men för hela Häcken försvarar ju utifrån en passning liksom snett eller
framåt
i plan. Ja. Men jag tycker inte den positionen på Paulus Abraham är det som leder till målet, eftersom att det är målvaktens retur i en annan yta då. Sen kan man ju diskutera, är det konsekvensen av, eller står någon fel på grund av att de har honom och så vidare. Men jag tycker inte han är nära att påverka.
Däremot, men hade
så...
han släppt in spelet och Paulus Abraham i mål, ja, då blir det ju inte mål, du är offside.
Nej.
Så lek med tanken att han inte skulle vara där och de bara släpper ut den. Så på så sätt borde han ju påverka spelet lite mer än Degerfors. Mm.
Men jag förstår ju vad du menar. Att hade inte Paulus Abraham varit där?
Jag tycker båda,
jag tycker båda ska
vara mål. Jag tycker att båda ska vara mål. Mm. Det är vad jag tycker.
Men är det Seigo som kommer sen? Va?
Jag tycker att Hammarby ska vara...
Men han gör en liten rörelse.
I Kalmar?
Nej, sorry.
Ja, Degerfors.
Netabay.
Netabay gör en liten rörelse mot Juric.
Det är så lite.
Och den ser linjedomaren. Och Stryger som armen upp. Så det är så mycket...
Det döms mål först också, va?
Ja,
då dömer vi mål. Jag gillar inte när vi byter domslut.
Okay.
Jag vet att Sia älskar när det
byter domslut. Jo, men du har ju en linjedomare. Ju.
Framförallt med...
Men vi kan ju vara tydliga med, här är vi snarare inne på molekyler kontra Daniel Paulsson.
Det blir dels tolkningar, dels uppfattningar, dels det går snabbt. Jag skulle vilja ge en MVP till Stryger där, även om det inte går något resultat. Som står med armen och visar det här är offside. För att det han gör då är att skicka till assisterande domaren. Här är offside. Oj, det blev mål. Nej, det var offside.
Men det är ju en tolkningsfråga, så går inte att säga emot att man tar det beslutet, att döma bort det.
Kolla den här alltså, lilla.
Men jag tycker att det är tramsigt. Alltså, nej, lägg av. Fy fan.
Men det är ju den, alltså de här sekunderna för Robin Olsen.
Gjort
de här sekunderna
alltså,
för Robin Olsen.
Det är så dåligt gjort.
Efter att ha släppt in ett mål på 65 meter.
Men det är inte Robin Olsens fel. Vad är det för hämning?
Nej, men han tror ju inte att det är offside när han jagar bollen där. Det måste ju vara ultimata
Robin Olsons,
tunga känslor.
Alltså, man hade kunnat vara jätteäcklig mot Robin Olsen och göra ett highlights reel. Dels när han går så här.
Ja, den är ju dåligt.
Och sen när han springer. 10 sekunder.
Mål på båda tycker jag.
Mm. Nej, men jag tycker rätt beslut i båda situationer.
Så tycker du han påverkar så mycket?
Nej, men jag
han andas du, säger han.
Ja. Nej, men jag köper domarens tolkning i den andra situationen.
Ja, det gör man ju, men... Nej,
du vill bara se mål. Det...
Nej, men alltså, har inte gått lite långt. Lite långt.
Vi tar lite AIK och Linus Karlstad också, tänker jag, innan vi rundar av. Det ska bli mer Mjällby. Jag vet, vi har inte glömt bort dem i morgondagens bollklubben, så ni får hänga med då, för det ser riktigt risigt ut för Karl Morris Axum just nu. AIK vänder och vinner 4-3 borta mot Örgryte. Sixten Gustafsson, första allsvenska målet. Det såg man på alla bilder att han var väldigt
han ser ut som han fick en hörna också.
Först det här är ju att Kristoffersson gjorde målet och målgesten.
Han kör bollklubben målgesten. Ja.
Lucatoni, den är fin. Det gör mig glad.
Det var så att vi försökte ju hetsa honom till att ta tillbaka sin gamla Lucatoni-målgest från Tons IF-dagarna. Och det är löftet infriade. Anton Andreasson kör ju på med den här älgen eller geten. Eller vad är det?
Men Linus Karlstrand, två mål, såklart skönt. Jag skojar lite med Axén när i studion att så här, de har kritiserat Karlstrand. Men och jag håller med om att den här summan för Karlstrand fick i alla fall mig att höja på ögonbrynet utifrån man utgår från vad han gjort allsvenskan. Så blev jag också så här,
men det är en svensk nia.
Jag vet, men det är så sällan superettan resultat speglar sig i allsvenskan. Alltså, finns hur många som helst. Så jag kände, ska jag säga så här, ska nu lägga 15 miljoner på honom?
Men
det
tar inte
men det tar inte från att jag tycker att han är bra och att jag har förhoppningar på att han kan få det lossna AIK. Det vore jätteroligt och det här är en jättebra start.
Jag är helt tvärtom båten där. För ser jag en, alltså mot det här resonemanget då, för att jag tycker att det är en annorlunda spelare. Så här, det var mycket inhopp i IFK Göteborg. Han har gjort fler mål nu i AIK än allt på den tiden. Men det är en helt annan spelare som de har värvat. Och som har då,
än vad IFK Göteborg hade, menar du?
När han gick nu och gjorde mål och kom i form och fick förtroende. Det tror jag är det AIK ser och värvar. Jag håller med om priset. Det, där är jag absolut med. Jag tycker det är saftigt. Men...
Så vad håller du inte
jo,
med
men vad får du igen? Vad får du annars? Då får du gå på utländskt.
Om att man skulle tagit honom direkt då kanske. Och inte låtit honom ha ett... Om man gillade spelaren. Det var ett resonemang som jag och Alex pratade om.
Ja, okej. Jag har missat det här.
Så jag tycker att det är helt rätt att värva honom. Och att det kan kosta när det är nia. Och speciellt när du har tränaren du har. när har tränaren har som allt han rör till blir till guld, ja men igen en nia också då, och så blir det till guld, jo men då, alltså, då har du hämtat hem investeringen igår.
Mm. Hoppas.
Men just det du är inne på där är om att det inte är helt givet att man tar det här steget
från Superettan. Det är ju mycket vanligare att man är bra i Superettan och sen dålig i Allsvenskan om vi kollar på.
Men vad betyder det då att få, alltså mentalt för honom att få den här starten?
Ja, massvis såklart. Och sen ska vi ha i åtanke också åldern. Alltså det finns ju flera år framför Linus Karlsson där han kommer förhoppningsvis att fortsätta att utvecklas. Så jag vill inte kritisera honom som spelare, utan han har varit jättebra i Superettan. Jag ska bara säga att jag höjde på ögonbrynet när jag hörde summan för honom. That's it. Men jag vill inte ta ifrån att det är förhoppningsvis och mest troligt kommer vara en bra spelare för AIK, det tror jag. Mm.
Och sen gillar jag är jätteförtjust i Geiger. Alltså jag tycker det är en mycket trevlig spelare.
Han ser ut som Saletros lite, tycker jag, i sitt rörelsemönster dock. Eller?
Nu är han inte lika trevlig längre för mig då.
Gillar du inte Saletros?
Jo, jag gillar honom jättemycket. Jag var väl en av få då som förstod att han var i landslaget. Men jag gillar honom och jag gillar hela den här som jag var inne på med IFK Göteborg också. Hade varit konstigt om jag inte tycker samma sak om AIK. Egna produkter, mycket klubbhjärta, kvalitet, en tränare som är modig, förut mycket av dem. Och den här intervjun med Michel Thomasen då, när han hade två platser i truppen och inte utnyttjade den för ungdomsspelare och sa att det aldrig var nära. Alltså det åldras illa. Så jag är, när vi hade Mika Takula här förra veckan, så sa att när vi skulle välja bästa värvning då, jag tycker verkligen Ribeiro, det är bara... Ja, förläng.
Räddade ju AIK framförallt. Men ja, Geiger, jag tycker att han har blandat väldigt mycket i det.
Jo, men han är ung.
Men också varit skadad, jo, så jag har inte fått se honom fullt ut.
Jag väntar fortfarande att få se det, Sia älskar.
Nej, det tar mig en minut och döma en spelare, så jag har redan dömt.
Fan, hårt.
Jag går aldrig tillbaka.
Ja. Men ja, vi får se. Det kommer nog säkert mer speltid för Geiger framöver, så då får du mer att bedöma.
När du sitter där om 3 månader då, och jag har rätt, kom ihåg mig.
Ja, du minns vad jag sa innan den studien började. Jag ska inte återupprepa det.
Vi rundar av lite. Bara Andreas tror jag han hette som skickade in en tittarfråga via Fotbollskanalens Instagram-frågelådan där som ständigt het. Ja, men han undrar hur kommer det gå för Karlstrand? Alltså, vad kan vi ha för förväntningar på Karlstrand just givet det du var inne på, Irma? Ser du det som en liksom, producerande AIK-nia först kanske till nästa säsong?
Nej,
eller vad
jag
har
tror att det kan börja redan. Jag tror det kan fortsätta också när han har gjort 2 mål nu. Så är det klart att man har andra känslor än om man går och väntar på det där första förlösande, förhoppningsvis för AIKs del, målet. Så jag tror att han kan fortsätta göra mål under hösten, absolut.
Mm. Nej, jag håller helt med. Jag tycker han har egenskaperna, formen. Starten har fått spela i ett lag som skapar en del och är modiga. Jag tror han kommer göra bra ifrån sig direkt.
Men jag är i regel skeptisk till spelare som värvas från och gjort många mål i Superettan. Så förstår jag att man måste göra det. Det är en ung spelare som har bevisat sig i Superettan. Men jag...
Bli inte som Axén, bara lova
kör
det.
Han det eller?
Ja, men han kör den här, värvar du Superettan-spelare så blir du ett Superettan-lag. Det säger jag ju 10 gånger per säsong.
Varför älskar man Axén trots så mycket roligheter?
Ja, men det är kul.
Och så ska man säga att han är rätt ofta i de där värvningarna. Alltså just de. Vadå, hur många som har varit duktiga?
Jag kan helt ärligt inte hur många Superettan-spelare som har varit bra.
Nej, det förstår jag att du inte kan. Men Martin, du kanske vet hur många Superettan...
Maxens poäng bygger väl också på att det får inte bli för många i samma
och
skede.
Han har rätt att det är många som har levererat Superettan som inte levererar Allsvenskan. Det är bara fakta.
Ja, men det går att hitta guldkorn. Ska vi klämma in jättekort om Mjällby? Hur illa är det för dem? De är indraget i bottenstriden.
Det är väldigt illa. Jag... om Göteborg då, att jag tyckte det var imponerande att de vann. Inte förvånad att Mjällby tappar, men jag tycker de ser håglösa ut. Jag tycker det ser ut som att de har en del problem. Jag gillar inte deras centrala mittfält. Jag tycker det saknas där. Nu tappar de Straud också. Jag tycker målvaktssituation också, som ingen kan ersätta Törnqvist. Jag tycker att det är Sveriges bästa målis då. Räcker med att han får speltid i kom och så kommer han stå i landslaget. Men det finns många frågetecken där som sminkas över just nu av ett guld och att man är ute i Europa. Och hade det inte varit Mjällby så hade vi haft helt andra toner i våra diskussioner om dem. Så tänk behöver vi helt klart höja sig.
Ja, tänk om Degerfors fortsätter ta poäng nu skulle gå härifrån. Alltså, det är inte jättemånga poäng däremellan. Fan, tänk om Mjällby kommer inblandad i en bottenstrid ordentligt under hösten. Det vore ju tråkigt, för till skillnad från Sia så älskar jag att åka till Listerlandet.
Men om inte Mjällby kunde ersätta Noel Törnqvist, hur i attan ska bollklubben ersätta Siavush Falai som nu sorgligt nog gör sin sista sändning med oss idag.
Ja, det blir ju så när stjärnor får nya erbjudanden från större från större klubbar kanske inte, men
är
från
utomlands. Du tar steget, Sia. Du ska lämna.
Jag vet inte, men det är ju det är inte jättesvårt att gissa vilken kanal som passar Sia.
Du ska lämna, tacka för dig på TV4. Ja. Hur känns det att lämna bollklubben båten då?
Nej, men alltså, det har ju varit kul att vara med. Alla vet ju att jag har mycket internationell fotboll och kanske helst prata om det. Men det har varit otroligt roligt att komma in här och svinga och ibland kanske bara ta en åsikt för att ta en åsikt. Men jag känner att jag har kunnat bidra ganska bra och haft det roligt och lärt mig mycket om svensk fotboll och följer svensk fotboll till viss del. Så jag har haft det skitroligt i bollklubben. Jag tycker det här är överlägset bästa allsvenska podden och produkten som finns.
Ja, vi kommer sakna det här.
Ja, skönt att höra. Du sa inte samma sak innan, men nu är
det
trevlig utlänning.
Jag lämnade en vinflaska där det stod...
Skönt att slippa det. Det kan jag inte köpa. Vi hade ett roligt VM tillsammans.
Ja, nej, vi kommer sakna det. Men du kommer ju tillbaka till mästerskapet, gissar jag.
Inga kommentarer. Vi pratar med min agent. Det finns många erbjudanden. Nej, jag gör allt själv.
Axén kanske.
Ja, exakt.
Ingen har väl en agent. Alltså pissna det man jobbar som expert och har en agent.
Super många.
Nu blir det sprickor internt här.
Det är inget personligt på någon. Jag känner bara ring extremt själv.
Många. Extremt många.
Axén förhandlar åt Sia. Det vet vi alla. Ja, tack så jättemycket Sia för dina insatser i bollklubben.
Och stort tack till TV4. Det har varit ett par otroliga år.
Vi tackar för oss för idag och så är vi tillbaka imorgon igen 17.00 bollklubben. Ni ser morgonklubben på Sportbladet och hela klubbenflödet. Det finns såklart där poddar finns. Tack och hej, vi ses imorgon.